Hjärtligt, hjärtligt välkomna till denna dubbelsal och till ämnet. Jag heter Jonas Hammarberg, jag är vice vd och seniorpartner i något som heter Awesome Group. Vi är en Microsoft-partner, men vi är också ett management-konsultbolag som jobbar lite annorlunda med analog och digital teknik som jag kommer att komma tillbaka till. Hörs jag eller? Ja, bra. Okej. Okay. Så här. Medelåldern här inne är ungefär som jag. Det är någonstans 40 år kanske, jag är 45. Medelkönet är också ungefär som jag. Hyfsat manligt skulle jag säga. Jag tänkte att vi ska roa oss här nu under 55-57 minuter och prata om det som heter gamification. Jag gör en snabb bara gallupundersökning här i rummet då. Hur många här inne kommer från verksamheten, IT-hållet, beställarhållet? Upp med en hand. Okej, okay, bra. Och hur många här inne är techie-kodknackar? Människor. Och i kör, var kommer ni andra ifrån? Leverantörer. Ja, men okej. Okay. Bra. Ja. Oavsett. Jag heter som sagt Jonas Hammarberg. Jag är från början ekonom med väldigt mycket IT i mina fingrar. Jag började min bana som IT-chef och sen så gick jag in på konsultsvängen och började jobba med affärssystem, ERP-system. Och gick igenom den svängen och har jobbat med några stycken och byggde sen tillsammans med några vänner ett affärssystemskonsultbolag som blev ganska stort. Där vi gjorde exit för 2 år sedan och lämnade det. Och fick en möjlighet att förverkliga våra drömmar. Och våra drömmar handlar om att på ett eller annat sätt engagera människor till att vilja lite mer. För det bolaget som vi drev, det hette InfoCube. Vi var sjukt engagerade. Vi kunde lyfta vem som helst som lyfte luren och ringde till vem som helst i organisationen. Och det var ju bra över 100 pers. Så fick du hjälp. Oavsett om det var mitt i natten så hade du telefonen på så hjälpte du. Det var en kultur som handlade mycket om hjälpsamhet. Men det där med hjälpsamhet, det kommer inifrån organisationen. Och på ett annat sätt så måste man få människor att vilja det vi vill att de ska vilja och deras egen fria vilja lite mer. Och det ville vi sätta i system. Så vi vill revolutionera managementkonsultbranschen, för det är en ganska tråkig gammal gubbbransch. Och det är faktiskt sant, va? Det är liksom ledningsgruppsfacilitering och sånt här. Så att vi vill på ett eller annat sätt digitalisera det. Och det som händer, det händer nu och det händer ruggigt fort. Jag ska ta igenom 55 minuter av det som har hetat gamification och som vi är på väg på den här marknaden att döpa om till digital engagement, digitalt engagemang. Och vi ska prata en hel del om affärsnytta. Jag kommer landa mest i affärsnytta och sen så gå in och titta på vad som händer framåt. Affärsnytta, därför att till syvende och sist, oavsett vilket håll vi kommer från, om jag utvecklar mjukvara och vill tillföra spelmekanismer för att driva engagemang och användning, så är det på syvende och sist så att kunden måste se en affärsnytta i att göra och använda det här. Om jag är från beställarhållet, verksamhetshållet, så varje form av mjukvara, ny teknologi som jag ska involvera mina medarbetare, mina ansvariga i, så kommer det att kräva att det finns ett varför. Varför ska jag använda det här? Och då kommer vi tillbaka till affärsnytta. Om jag, oavsett, så måste det finnas någonting i det för mig. Det måste finnas någonting för min grupp och det måste finnas någonting för bolaget. Om alla de här tjänar någonting på det, då kommer det gå bra. Vi jobbar med bolag, normalt sett lite större bolag, börsbolag, koncerner, och jobbar med uppifrån ledningen och hela vägen ner. Allt från livsmedelsbolaget till bankerna till fordonsindustrin och en massa till. Först och främst i rummet här, hur många här inne vet vad gamification är? Upp en hand. Ja, men det är schysst att bara, liksom, och alla här inne har hört ordet gamification, annars skulle det inte vara här då. Det är liksom Gartners hype curve någonstans 2011-12 började hoppa upp och så började pika upp. Och det, i USA så har det byggts en hel industri runt det här. Om vi bara landar lite grann i det som kommer från väster, så när gamification-industrin började komma så var det några spelare, Bunchball och Badgeville och de här, som började tillsammans med Salesforce integrerade i CRM-systemen. De hittar ju en marknad att skala på. Därför att det svåraste som finns är att få säljare till att sälja mer. Säljare till att vilja använda CRM-systemen mer. Och därför så såg de en möjlighet att kanalisera det genom, i det fallet då, Salesforce, bägge de två spelarna. Sen har det poppat upp några stycken till spelare, plattformsleverantörer från staterna. när vi började titta på det här, jag började kika 2010 på det här ämnet, och vi ville göra någonting och titta på alla de spelarna som fanns då, och sen så har vi över tiden tittat på vad som finns, och det blir väldigt mycket amerikanskt. Det finns asiatiska initiativ, och jag har träffat de som är tongivande där borta, men Asien är inte USA och Europa är inte USA eller Asien. Det finns kulturella skillnader som gör att vi i Sverige, Skandinavien här, har vissa förutsättningar som är ganska bra för att driva gamification. Och det tänkte jag prata om här och nu också. Men den gamla kontexten av vad är det egentligen? Jag tar mekanismer som har funkat i alla tider i spelvärlden, tillför dem till en traditionell kontext för att driva engagemang, lojalitet, lust, känsla av meningsfullhet. Få människor att vilja det de vill lite mer. Och när vi tittar lite utifrån och in, och så tar vi och kikar på var vi befinner oss just nu. Okej, vi släpper ordet gamification och så tittar vi på var vi står just nu. Vi har passerat en tid nu där time to response har gått ner i källan. Time to response, alltså det som Gartner mätte, som tiden från det att någonting händer till det att du måste ha åtgärdat och kommunicerat om åtgärden och stängt ärendet. Så var den någonstans runt 2000, så var den 7 dagar. 2005 så blev det 2 dagar, idag en timme, minut. Va? Så att det händer, och det händer snabbare. Det är en ny tid med helt nya utmaningar som egentligen då kommer av den digitala revolutionen 96-97, när mejlen börjar poppa. Många här inne är ju techie, va? Ni hade säkert mejlen långt före jag var född. Men där, när mejlen börjar komma till mig och internet börjar komma som commodity någonstans där 96-97 och framåt, så hände det någonting. Den gamla tabloidtidningen gick till webben, och så gick det lite snabbare, det är ni med på. Och sen så kommer Apple och nya iPhonen och 2007 och framåt, och så börjar vi bli mobila. Och då börjar vi helt plötsligt konsumera mobil till fickan, det gick lite fortare. Så när skandalerna inträffar, oavsett om det var liksom Caribbean Queen som släppte ut olja i Gulfen eller om det var köttfärsskandaler, så gick det från att vara på löpsedeln till webben till fickan till att gå viralt när vi kom igenom den sociala revolutionen. Den sociala revolutionen som kom ju direkt efter mitt första Facebook-inlägg var 2007. Och därefter är det ju historia. Men det som har hänt där, det är ju att världen har gått och blivit global. Det är inte jättelänge sedan egentligen. Och därefter så har vi gått in och till och med gått igenom vad vi kan kalla den spelifierade revolutionen, som de senaste 2 åren har gått in massivt in och förflyttat då spelandet in i mobilfickan. Och när spelaren idag då är den största populationen 36 år uppåt. Den största populationen av mobilspelare är 36 år uppåt. Och dessutom så är det ingen könsfråga längre, därför att 48% är kvinnor och 52% är män. Då har det helt plötsligt blivit commodity att använda någon form av mobil applikation för att få feedback. För spelen är bra på en sak. De är bra på att ge dig en instant feedback om att du är på väg i rätt riktning. Och det här, det påverkar samhället. Och det här är ju vår nya deklaration av social. Och ja, men det är så. Ordet social fick en annan betydelse. Och när vi kör bil så lyfter vi idag luren i snitt 237 gånger per dag. Det gör du hela dagarna, varje dag. Och vi här inne är ju förmodligen ännu mer techie-savvy, så vi plockar upp mobilen ännu ofta. Jag ligger på 450. Jag vet inte vad du ligger på. Men 237 är snittet just nu. Och det intressanta med det här är att du lyfter upp den här mobilen därför att det är betingat numera. Numera är det ett betingat beteende. På samma sätt som en rökare som sträckte sig efter ciggen på morgonen, så sträcker vi oss efter mobilen på morgonen. Och det här har blivit inprogrammerat. Jag kommer in i det, och jag hoppas jag ska kunna lyfta dig lite grann in i varför det är så här. Inte ur ett techie-perspektiv, utan ur ett mänskligt perspektiv. Populationen har idag delats upp i 3 delar. Det är de digitala nativesen, alltså de här som är infödda. Det är de som är immigranter, det vill säga jag och de flesta av er. Och sen så har vi dinosaurierna. Jag sa det att jag hade 485 chefer på Rival där jag föreläste i fredags, och i vård och omsorg. Och så ställer jag samma fråga då där. Hur många här inne känner att du är en digital native? Upp med hand. Alltså fötts med en device i handen. Upp med hand. Ja, det var inte många där. Och immigranter, upp med hand. Okej, ner med handen. Och så hur många är dinosaurier? Upp med hand. Jag hoppas inte det är någon här inne, för då skulle ni inte vara här, va? Men på Rival så var det 65 personer bland de cheferna av 485 stycken som ansåg sig själva, de sträckte upp handen, att vara en digital dinosaurie. Med min definition som är att jag rör inte digital teknik så länge jag lever. Okej. Okay. Nej, men den är lite läskig, va? För den är en utdöende ras. På samma sätt som mammuten en gång i tiden försvann, så hände det någonting. Så det finns en utmaning i att tempo till höger. Kan vi hålla med om det? Att tempo till höger? Ja, bra. Okej. Okay. Då ska vi ta och titta på en annan utmaning, nämligen engagemanget. Och engagemanget här på TechDays är säkert aphögt, men engagemanget i verkligheten ute på jobbet är inte så jädra högt. Utan i Sverige idag, enligt Gallup, så är faktiskt bara 16% av arbetskraften engagerade i sitt jobb. 16% är aktivt engagerade i sitt jobb, medan 73% är oengagerade och 11% de vill vara någon annanstans. Det enda vi kan vara glada och nöjda och stolta för är att Tyskland är det ännu jävligare. Där är det 20% som är direkt frånkopplade. Det kostar den tyska staten 110 miljarder euro per år i produktivitetsförlust, sjukfrånvaro, kvalitetsbrister och annan skit. Och det här är liksom, det här är Gallup som mäter. De har mätt i 25 år på 25 miljoner människor på massa språk över alla kulturer, och det finns lite skillnader, men det finns en likhet, det är att engagemanget går inte upp. Okej. Okay. Så att vi är i en tid där det går snabbare och snabbare. Egentligen så går det inte snabbare och snabbare, men vi upplever att det går snabbare och snabbare. Vi får kortare och kortare tid på oss att svara. Dessutom så går engagemanget ner. Och varför gör det då? Ja, om man tar och tittar på hur det ser ut på en normal arbetsplats, när du går in och börjar använda, vi låt oss säga det absolut värsta som finns i världen då, ett SAP-system. Och så när du kommer till jobbet och så ska du lära dig leverage-kontran i SAP, och så börjar jag knacka där, och så det är sketsvårt från början. Håller du med om det eller? Ja. Jag tror att det är därför SAP har just nu 1200 utvecklare som har utvecklat 200 gamification-scenarion inne i HANA 4. Men oavsett detta i alla fall, så är det är ju apsvårt från början, och sen så blir det lättare och lättare, och till slut så liksom, det blir ju tråkigt. Men hur funkar spelen? Ja, utmaningen i spelen. Angry Birds funkar ju inte så, utan den funkar så här. Du går på en nivå, sen går du på en nivå. De är designade för att du i din hjärna ska känna att det är skönt att spela, därför att det går efter det man kallar flow-teorin, som psykologer på liksom 1800-talet, 1900-talets mitt, forskade fram det här med. Om du är i en kontext där du har den perfekta skillen för den utmaning som du är på just nu, då har du flow. Du har säkert varit i det någon gång när allting bara funkar. Allting bara, det är så skönt. Och det är ju det Angry Birds och company bygger på. Det är klart att första nivån är lite lättare än andra nivån, som blir lite svårare än tredje och så vidare. Och det här bygger på vad man kallar inre motivatorer. Låt oss först skilja på yttre motivation och inre motivation. Yttre motivation, det funkade på Taylorismens dagar, industrialismen och i jordbrukssamhället. Gör det här så får du det här. Så här funkar ju fortfarande många system dessvärre, då bonusar, incentiv och sånt där. Spring lite mer så får du lite mer. Men det här med liksom att mata med morötter, piskarna funkar ju inte i Sverige överhuvudtaget. Det funkar fortfarande i vissa länder, men inte i Sverige. Och nu, så att vi bara konstaterar att den där är död. Därför att den här designades för enkla uppgifter. Industrialismen och jordbrukssamhället var enkla uppgifter. Om du ökar tempot i en standardiserad värld, så ökar du produktiviteten. Och då kan jag med enkla medel driva enkla uppgifter. Det här har liksom forskarna forskat på i mannaminne sedan 62 på Stanford University, som har visat att om man vänder på det, att du sätter komplexa lösningar eller komplexa utmaningar och får dig att tänka fritt, använda din högre hjärnhalva, din kreativa sida, där fantasin kommer, för att hitta på nya lösningar, så får du snarare ett tunnelseende om det är någon som viftar med 500 spänn framför dig. Man har gjort 10 000 experiment på det. Jag håller med. Det här är någonting som är inte riktigt går ihop, därför att fortfarande så har säljare bonus som är liksom incentiv på att du ska sälja mycket, stänga dina kvoter, samtidigt som idag så är säljet inte enkelt. Det är komplext. Komplext med den kontexten att du måste samarbeta mera med flera människor, jobba i team och lösa ett problem för kunden istället för att sälja en enkel produkt. Så att då får vi börja titta på de inre motivatorerna. Och vi människor, vi föddes med ett antal signalsubstanser i hjärnan som var till för att vi ska överleva. Alla känner till adrenalin, eller hur va? Alla känner till endorfin. Adrenalinet, det har jag fått för att jag ska vara på vakt när någon kommer och ska döda mig, så ska jag vara på vakt. Och jag ska också liksom vara på hugget när det kommer ett lejon, så att jag kan jaga ner det och äta upp det. Endorfinerna har jag fått för att maskera min smärta medan jag jagar, för det är jobbigt att jaga, det är jobbigt att strida. Så de lägger jag bort. De intressanta signalsubstanserna här. Vi börjar med dopaminet. Dopaminet har jag just fått för jakten. Det är jakten som jag får mat, föda. Och dopaminet i sig är det som gör mig till sexmissbrukare, spelmissbrukare, knarkmissbrukare och alkoholmissbrukare. Dopaminet är i högsta grad vanebildande. En dopaminpundare, du känner igen honom, henne, du kanske rent av känner någon väldigt nära dig själv som gillar hela tiden att det händer saker. Att måste ha ett lite högre berg och klättra imorgon. Som vill ha en till utmaning. Som check, check, check. De som är ekonomer är mycket sådana. Därför de vill stryka på listan så här när de går hem på fredagen. Och jag har strukit den, nu har jag strukit den sista punkten. Nu kan jag gå hem. Alltså den känslan som det är. Är ni med va? Och det är samma sak som inom tävling och idrott. När du vinner, när du scorar. När du går liksom igenom en turnering och du vinner. Och wow! Den kicken av att vara i mål. När du springer ett maraton så behöver du dina små injektioner av dopamin medan du springer. För det är ju faktiskt 42 kilometer. Och 42 kilometer är jävligt långt. Så att varje kilometer så finns det ett kilometermärke och sen finns det femman och tian och liksom så här va. Och det räcker att springa en halvmara så vet du hur jobbigt det är. Du måste ha de här små feedbacklooparna som säger att ja, jag har kommit en kilometer till och nu är det bara 20 kvar. Är du med? Och det där är intressant. Nummer två, serotoninet. Adrenalinet och endorfinerna var till egentligen för att se till att jag ska kunna driva mitt dopamin och jakten framåt. Serotoninet har vi fått för att vi ska bilda stammar, för att bilda struktur, för att helt enkelt systemen ska funka oss människor emellan. Och serotoninet, känslan, det man kallar den ryktesmekanismen eller rykteskemikalien. Det är det som driver när en alfahona eller alfahane stöter ut en annan alfa ur flocken. Då får alfan en injektion här uppe som säger "Rrr!". Det är precis samma "Rrr!" som händer när gubbar går förbi fast tracket på SAS så här va, med den lilla gulddrången så här va. Ja men ni vet ju det, och ni vet alltså, hur många här inne har guldkort va? Så, och så har vi ett guldkort och sen så helt plötsligt, fan, jävla diamantkort har de kommit med nu också. Jag måste ha ett diamantkort. Och sen vet vi allihopa att egentligen så vill vi ha Pandion-kortet som SAS-ledningen delar ut till de 1000 stycken. Liksom så här. Och så ser man en Pandion så här bara, episkt. Så. Det är samma som hände i World of Warcraft. The epic leaders up here. We cannot reach them because they are God. Och det här är serotonin. Jag skojar lite grann, men i verkligheten så är det här extremt vanebildande och det är också extremt påverkande hur jag mår och min psykiska hälsa. Varumärkesassociationen, det vill säga det här att jag är i en gynnsam miljö som får mig att köpa ett plagg av en viss produkt, en Montblanc-penna eller att köpa den senaste fräna telefonen, är serotonin. Det är också så, dessvärre då, vänner, att i depression så är det ofta så att jag har en brist av serotonin och då får jag käka Prozac för att få upp det. Så att den här är alltså direkt relaterad till mitt välbefinnande. Så serotonin och dopamin. Sen finns en tredje som heter oxytocin som är väldigt intressant. Det är när vi gör det, saker och ting tillsammans. Minns att jag började idag med att säga att vi här i Sverige, Skandinavien, har någonting som inte amerikanerna och asiaterna har. Vi gillar att vara tillsammans. Vi gillar att vara i grupp. Vi gillar att lösa problem tillsammans och att vinna. Alltså hela kollektivrörelsen bygger på någonting att vi ska vara tillsammans. Och i den kontexten så är det att man vill vara tillsammans med människor som är lika som jag och som jag tycker om och som jag litar på. Har du någon gång satt dig i en flygstol, åkt long haul över till USA eller till Asien och så sitter det ett riktigt sådär bredvid va? Och när det sitter någon som är sur av resebörd så reagerar du på precis samma sätt. Man speglar varandra. Är det någon som är fantastiskt öppen, framförallt ofta liksom när man flyger till USA så är det en amerikan alltid som sätter sig, wow, hi, I'm Bob, I'm from Houston, Texas, boo, and you from? I'm from Kvibille, Halmstad, outside Sweden. Och så börjar man prata och så är man öppen och vänlig, eller hur? Och så ler man och så ler den andra. Det kallas spegelneuroner, det har man ju forskat på de senaste liksom, 10, 15, 20 åren. Och det är just oxytocin som får att människor att vilja umgås med människor som de tycker om. Och vi vill inte umgås med människor som vi inte tycker om. Och de vi inte tycker om, det är de som vi tror inte tycker om mig. Därför att de signalerade med hela sin kropp. Och då gör jag likadant. Så oxytocinet, serotoninet och dopamin, det här är tre häftiga kemikalier som, om jag ska vara ärlig, så är det spelmekanismerna. Serotonin och dopamin, där är spelbranschen överallt. Och så fort man plockar det i en social kontext, att vi gör någonting tillsammans, jag sprider ut i mitt nätverk och vi spelar Wordfeud mot varandra tillsammans ändå så här, så är det det här som lirar. Och det här bygger i grunden på de inre motivatorerna. Det finns en kille som heter Dan Pink som skrev en bok som heter Drive. Fantastiskt bra, bra bok som just pekar. Någon som har läst den? Ja, bra, då är vi två. Ni andra tycker jag ska skaffa den. Daniel Pinks bok Drive satte fingret på de inre motivatorerna av att människor behöver i högre grad idag autonomi, utveckling och syfte. Eller autonomy, mastery and purpose. Och gå tillbaka till vad alla säger då. Varför har vi 16% engagerade människor på jobbet? Ja, det är någonting som brister. Och då kan det vara syftet. Jag är på en resa som jag inte vill vara. Tänk om jag var på en resa som jag verkligen älskade att göra. Jag brinner för syftet. Läkare utan gränser, vad tror ni de är? Ja, alltså någonstans där så köper de in på syftet, eller hur? Autonomi. Möjligheten att göra väl medvetna val. Och att jag kan göra olika saker. Och att jag utvecklas på vägen. Och utvecklingen kommer från pyramiden ovanför här. Därför att där är vi människor olika. En del människor drivs av att vinna. Typiska så här säljarbeteende, bara stänga affär, vinna. Har du spelat Monopol med någon som vill vinna någon gång så vet du hur det är. Min syrra hatar att förlora. Så hon liksom bara skriker och kastar grejerna så fort hon förlorar. Och hon älskar att vinna. Men de flesta på jobbet är ju inte sådana som slänger grejer runt omkring sig. Va? Utan på jobbet handlar det om andra delar av klustret. Och vi människor är just ett kluster av detta. Och det är det jag vill förmedla och ta in. Att om du någon gång ska liksom börja jobba med att motivera människor, så börja med att förstå. Därefter kan du göra dig förstådd på det sätt som motiverar den här människan. För att vissa människor gillar att lära, socialisera och samarbeta. Andra gillar att bidra och hjälpa, utforska. Och så finns det de som gillar både att vinna och att samarbeta. Den här kombinationen, jag bara funderar på vad du själv är någonstans. Alltså vilka inre motivatorer triggar egentligen dig till att göra det du gör? Jag antar att det är mycket autonomi. Jag tror att du har ett jobb där du får utvecklas. Och jag tror att du gillar det syftet du är inne på. Om du inte gillar det så ska du sluta och göra någonting annat. För att i det långa loppet så kommer din engagemang drivas ner och ditt serotonin kommer drivas ner och du kommer gå in i depression. I alla fall riskerar det. Det var så svart. Men ni är med på principen. Alltså det här handlar om att människor, och tittar vi då på de tre typerna av människor, de här digital natives, de yngre populationen som kommer in på arbetsmarknaden och som snart står för 50% av arbetsmarknaden totalt. De drivs i extremt hög grad av det här. Den lite äldre populationen har fortfarande liksom, de har lärt sig att stå ut. Men snart så kommer vi inte att stå ut längre. Och vi måste konstatera då att vi är i en värld där vi drivs av ett tempo som inte blir långsammare. Vi kommer aldrig någonsin att möta tempo som är så lågt som idag. Vi kommer aldrig någonsin möta så lite förändring som idag. Och när vi jobbar med just ledarskap så är det förändring och förändringsledarskap som är nummer ett på agendan. Vi kommer aldrig någonsin att möta så lite digital teknik som vi gör idag. Först vi är döda. Och det är den krassa sanningen då. Så att när vi nu tittar på den tredje utmaningen som företag står för idag, så är det digitaliseringen och den här nästa fasen. Där vi har gått ifrån den digitala revolutionen in i någon form av spelifierad revolution. Och nu helt plötsligt så börjar det rampa. Vi är precis vad vi kallar before the tsunami. Eller inside the tornado, vissa säger det. Va? Det är precis, det är så tyst och så bara, shit, snart händer det. Så. Och det har hänt för vissa. Det gick inte jättebra för Kodak, medan Fujifilm fortfarande, de låg ungefär lika här. Och så en Fujifilm överlevde, Kodak tog några inte helt bra beslut. Kodak var först med digitalkameran. De hade någonting och de tappade det. De tog fel beslut. Blockbuster video. Ha? Eller som de heter i Sverige, hemmakväll. Har ni varit inne på hemmakväll? Förlåt om det är någon som jobbar på hemmakväll, men ni hyr ju inte ut video i så fall längre. Utan ni säljer amerikansk godis och livsmedelsprodukter, mobiltillbehör och sen en och annan film. Spreta lite grann. Blockbuster, det gick bara rakt ner. Det gick snabbt. Blockbusters vd var ute precis innan konkursen och sa att our greatest asset is our retail. Det är liksom, det är butikerna, det är där det händer. Människor kommer till oss för att, och så bara, woof. Och det hände i somras också här hemma. favorkedjan Game. Det kunde vi väl förutspå, eller? Ja, men hallå, liksom, hur många har varit, men jag sitter på Steam Network och bara laddar ner och gjort app längre. Varför ska jag gå dit för att köpa plast? Och det bara hände. Och det är tragiskt. Men det är bara att inse att det är det här som hände. Deloitte Digital tog fram en analys i början på året i Q1 som tittar på det här ur två perspektiv. Vad är det som händer? Och de kallar det the fuse och the bang. The fuse är hur lång tid tar det innan det smäller, och the bang är hur mycket smäller det. Okej. Okay. Och hur mycket smäller det i förhållande till, alltså hur stor del av din verksamhet kommer att behöva förändras till följd av digitaliseringen? Och när vi pratar om att förändra, så innebär det att förändra i tre perspektiv. Dels inre processer och system, nummer två kundinteraktion och relation, och det tredje är affärsmodell. Och om vi tittar på var vi befinner oss då, retail smällde i somras. Alltså det är en av många är gamekedjan. Retail fick det tufft i somras, medan e-tail eller e-handeln gick, den går sky high. De som jobbar med e-handel, ni vet att e-handelsplattformarna växer just nu. ICT media, ja, vi är ju en del av IT-branschen, och mediaindustrin är duktigt stressade just nu. Banking, vi har flera kunder inom banking där vi jobbar just med digitaliseringsresan, för att det går fort nu, och man har ungefär, som det står här då, ungefär ett år, 15 månader på sig från i april. Så att nu börjar det bli bråttom igen här nu. Därför att en stor del av verksamheten kommer påverkas. Den här stressar fler beslutsfattare idag än vad jag tror att man trodde innan. Det var en kille som heter Peter Hinsen som var i Sverige för inte så länge sedan, som beskrev just det här nu, Before the Tsunami, med sin bok The New Normal, där han säger att digitaliseringen har ju hittills gått nästan linjärt. Och sen så går det exponentiellt nu. Och då händer det grejer när det börjar gå exponentiellt. Alltså vi tittar ju på det. Ni är ju säkert matematiker och tekniker och räknar på det här, så att ni vet ju det. Att om vi tänker att vi går härifrån och så går jag framåt 30 steg. Ett steg är ungefär en meter. Det är linjärt, va? Och då kommer vi ungefär 30 meter. Så om vi då tänker oss att vi går exponentiellt och vi säger att för varje steg som jag tar så dubblar jag steget. Hur långt har jag gått på 30 steg? Någon som har en aning? 1000? 10 000? Ja. Och det blir 1 073 742 kilometer eller 26 varv runt jorden. Alltså det där är ju så stort så att man bara, nej, det där stämmer inte. Jo, det gör det. Och det innebär ju också att alla beslutsfattare idag på regering och riksdag och nationalekonomer är ju överens om att 2 480 000 jobb kommer försvinna till 2030. 2 480 000 jobb kommer försvinna i Sverige till 2030. Okej, okay. Till följd av digitalisering och robotisering. Till följd av AI-teknik och till följd av hela det klustret av digitalt som kommer. Och då är det ju, alltså här, präst ska du bli. 0,8% sannolikhet att du blir av med det. Antmästare vet jag inte, är det myrmästare, skogsmästare, 0,8. Men när det då står att 95,% av retail personal försvinner, så skulle ju inte jag satsa på att jobba i butik. Därför att det som händer nu, tidigare när det har gått linjärt, så är det lätt att förutse vad som händer. Det är precis som den här pendelrörelsen. Du kan ju alltid förutse vad som händer när någonting går linjärt. Medan när det går exponentiellt så blir det ungefär som att bryta sär pendeln, och så får du en doppelpendel. Och då helt plötsligt så får du ett helt annat mönster. Det här är ett stokastiskt mönster. Du har inte en aning om var den sticker. Om du sätter en trippelpendel och en fyppelpendel så kommer det gå duktigt mycket snabbt. Och det, titta på klustret. Hur många kontaktpunkter vi har idag egentligen. Och tittar vi på Internet of Things och hela liksom det här enorma big data cloudet som bara växer upp, så kommer Michael David Francis, vi har inte en aning om vad som händer. Tillbaka till den här bilden, den stressar. Vi vet inte vad som händer. Det enda vi vet är att någonting kommer hända, och vi måste vara redo för det. Det här driver digitalisering. Det är det som gör att sådana som vi har ett jobb. För att nu händer det, och när det händer så fort så kommer många vilja köpa den tjänsten. Det håller också uppe prisnivån på IT-konsulttjänster ett tag innan det också kommer gå ner. Och det man tittar på, det fanns ett gäng såna här killar från USA som skrev en bok som heter Leading Digital, Westman Bonney och McAfee, där har man tittat på 11-1200 stora globala firmor där de har klustrat in dem i fyra olika grupper. Och jag tror att du säkert har kunder eller vänner i din närhet som är av de här. Där man tittar på digital kapacitet, alltså hur stor grad av så att säga, optimal digital kapacitet har du idag och hur mycket ledarskap har du att leda den här digitaliseringen framåt. Och då visar sig att 70% hade en IT-strategi i alla fall, men under 20% hade ett ledarskap som kunde leda den. Det är ett jätteproblem. Och så konstaterar man då att de här som var digitala mästare längst upp, de har 50% enheter mer lönsamma än de som var nybörjare, som hade lite digital teknik och taskigt ledarskap runt digitaliseringen. Och det var då, det här var i april. Och vad händer då nu när doppelpendeln börjar sticka? Och när, alltså det som händer när det går exponentiellt är att skillnaden kommer bli mycket, mycket större. Vinnarna kommer vinna mycket mer och förlorarna kommer dö. Och när vi gör det här så måste vi helt enkelt utveckla vår digitala kapacitet. Och det är det som jag tycker är spännande. Därför att nu när digitaliseringen går så ska ju en jädra massa system implementeras. Vi kallar dem system då, fast det egentligen är olika typer av digitala hjälpmedel. Och i takt då med att de ska göra så ska de göra det kanske inne i de operativa processerna. Om vi tittar på CRM-system, SharePoint, Yammer, Dynamics, in med ett NAV eller ett AX. Ja, ska det in här på insidan. Och sen ska du på utsidan här ska du börja jobba interaktivt med dina kunder. Du måste bygga en community kanske. En webbshop. Och så ska du börja interagera med ett nytt sätt. Kanske en app. Vilket bankerna och finansbolagen börjar jobba för att komma närmare sin kund. Och till och med, vi har ju kunder som idag sätter appar bara för barnen till deras kunder. Bara för att börja tidigt interagera med dem. Och dessutom så har du affärsmodellen som börjar förändras. Och när du förändrar affärsmodell då kan du antingen göra det radikalt, det vill säga som Uber och Airbnb och de här då, som har liksom gått in på en marknad, disruptat den helt och blivit världens största bara så där. Eller som i Sverige, ett fantastiskt fint exempel på en kund till oss med Klarna som gick rakt in och tog hela konsumentlånemarknaden med ny digital teknik, en helt annan kundinteraktion och en affärsmodell som de andra inte klarade av. Och så fick de ett försprång. Och nu istället så försöker de andra bankerna komma i kapp. Och det är jobbigt. Och då måste de digitalisera sig. Och så måste de jobba igenom de här tre rutorna. Så. För oss då som har jobbat i mjukvaruindustrin länge så vet vi att Gartner brukar säga att 70% av alla CRM-implementationer lyckas. 70% av alla PLM, av alla intranät och alla ändringsprojekt. 70% av allt misslyckas, säger Gartner. Eller egentligen då 30% av det du försöker implementera lyckas. Det är inte helt sant det där, men det är fortfarande så att det finns en överhängande risk att du inte lyckas med en implementation av ett system. Och nu i digitaliseringen så ska vi driva på och stoppa in fler system till fler människor på en kortare tid än vad någon har gjort tidigare. Är ni med på det? Alltså den risken där, den är hyfsat hög. Om du ska bestiga Everest så är det 29,85% sannolikhet att du kommer upp. Det är ungefär 30%. Det är också 5,05% sannolikhet att du dör på väg upp till Everest. Till följd av falling rocks eller väder eller att du helt enkelt inte var rustad för vägen. Om du inte är frisk så går du inte upp på Everest. Om en organisation inte är frisk och ska försöka gå på digitaliseringsresan så får de problem. Du måste ha med dig organisationen, det är sånt som vi jobbar med. Så hur får vi våra användare att använda de nya systemen och lösningarna vi inför snabbare och mer omfattande? Mer omfattande och snabbare. Det är sånt här Microsoft gillar, liksom usage, consumption. Liksom, hur får vi igång det? Alltså hur många har hört om ett Yammer-projekt som har stagnerat därför att det är 99-1? Det är 1% som gör någonting, det är 9% som tittar på, det är 90% som inte gör ett skit. Detsamma gäller intranät. Ja, samma gäller communities. Det är samma problem. Hur får vi människor till att vilja producera det som de ska göra? En mass. Alltså, hur får vi igång rörelsen till att gå så det inte bara är early adopters utan att det blir tipping point och att alla börjar göra. Förutom den lilla svansen där borta som aldrig kommer att göra. Mm? Hur får vi? Och då, ur mitt perspektiv så är det de här, det är det som börjar bli lite spännande när vi då inför mjukvara, oavsett vilken typ av system som du ska införa eller som du tillhandahåller. För till att börja med då så själva införandet är jobbigt. Det finns jättemycket risk med att införa ett ERP-system till exempel. Liksom. Ska du införa ett affärssystem så är det ett hyfsat högt steg. Tidigare så man får betala miljoner dessutom för det. Och så ska du betala i förväg och så vet du inte riktigt vad som kommer ut där ute. Och du vet att det är 5,05% sannolikhet att du dör på vägen. Så att du är lite rädd och då blir styrelsen rädd och då händer ingenting. Och händer ingenting nu så kommer vi ändå dö för att digitaliseringen drivs på så snabbt. Så jävla vad ska jag göra? Det är sånt som vi på riktigt möts av idag. När vi väl har infört systemet, alltså vi vill ju få onboardingen att gå så snabbt som möjligt. Vi vill att människor nummer ett ska liksom ta ansvar för införandet. Och vi vet ju vad som behövs göras när man inför någonting. Man ska ladda upp data, migrera data, säkra data. Man ska börja tillämpa och testa de här nya processerna som vi har satt på plats. Och sen ska jag liksom utbilda mig själv och min organisation, se till att vi är redo för launch och så går vi live. Om vi lyckas med det lite fortare, då har vi byggt ett affärsvärde. Om vi dessutom sen får upp användandet snabbare än vad vi har fått upp tidigare och att användandet använder större delar av systemet, så får vi mer utilisering och vi får mycket mer värde i det. Om vi dessutom därefter, när de nu har använt ett stund, börjar stimulera innovation och få liksom produktutvecklingen till att komma från överallt. Alla användarna kan få liksom tipslådan, eller vad heter förslagskommittén, digitaliserat är in och blir belönade för det. Då kan dessutom vi som leverantörer plocka upp alla de här idéerna och börja faktiskt tjäna pengar på det. För att någonstans här så vet vi att den nya tekniken här kommer ofta gratis. Hur konkurrerar vi med en konkurrent där som säljer gratis? Alltså kom ihåg, hur många var vi som tittade på Google när de började? Vad fåglarna ska de tjäna pengar på? Facebook, vad ska de tjäna pengar på? WhatsApp, vad ska de tjäna pengar på? Så, ja, de kommer tjäna pengar. Men på vägen så kommer de slakta en hel marknad. Sen tjänar de pengar. Det kommer bli likadant på ERP-marknaden. En av systemen kommer att levereras gratis. CRM-systemen levereras gratis. Det är här framme vi kan börja tjäna pengar. Men då måste vi också hitta en väg in där det blir self-service, att kunna komma in och bli lite produktiv utan massa konsulters jobb. Det är nog den våta drömmen för Microsoft, skulle jag säga. För att då säljer vi snabbare, mer mjukvara, får mer användning och därefter får vi mer affärsnytta. Till en lägre pris för kunden. Alla är glada och nöjda. Utom den återförsäljaren som sitter emellan och som tidigare har tjänat liksom cash upfront och som nu ska tjäna i en cloud-modell. Men det är där framme man kan tjäna. Och sen kommer de nya versionerna som man ska lära sig dessutom. Det är det här. Nu är det första gången jag egentligen visar en bild där det står gamification nästan, tror jag. Det är det här digitala engagemanget kommer in. Genom att vi tillför då en plattform eller någon form av teknologi så får människan till att vilja det vi vill att de ska vilja av deras egen fria vilja lite. Och om vi dessutom kan visualisera det som sker på vägen så att vi ser vad det sker och vad det inte sker. Och det här är nog den mer spännande. Och om man ska ta en analogi så kan vi titta på vården. Vård och omsorg idag då står för, idag är det 80-85% av hela vårdkostnaden som vi betalar skatt för. 80-85% står de kroniska sjukdomarna för. Det man då dessutom ser att de kroniska sjukdomarna ökar dramatiskt, så man har konstaterat att om x antal år så kommer vi behöva höja kommunalskatten med 12 kronor. 12 kronor för att betala den vården om vi inte gör någonting. Och svaret heter digitalisering, automatisering, robotisering och att hitta undantagen via de här big data och analytics-clouden liksom som till exempel Apple och andra håller på med. In med olika mätetal. Korrelera det med en prediktiv analys, med AI-teknik och utkommer det att shit Jonas, det är dags nu att gå till doktorn. Medan de andra får self-service hemma i hemmet med robotteknik eller vad det nu kan vara för någonting. Är ni med mig? Det är vården. Hur är det då i den andra världen, i liksom den verkliga verkligheten, i industrin och liksom så här? Ja, det är precis likadant. Därför att ledarskapet måste leda. Ingen ledare hinner leda alla människor så analogt som man har gjort förr. Utan nu måste jag se vilka jag ska leda. Om jag inför ett CRM-system här, hur vet jag vilka som verkligen har lärt sig systemet? Hur vet jag vilka som verkligen använder systemet på riktigt? Och hur kan jag längs med resan nu stötta dem som behöver stöd? Därför att jag ser att de behöver stöd. Det är här det här kommer in. Därför att vi kan visualisera beteenden på vägen. Inte prestationen efteråt, den kan vi liksom redan mäta, men aktivitet, samarbete längs med vägen. Och stötta där det verkligen behövs. Och många bolag har det precis så här, de har ett ERP-system och sen så ska de börja docka på nu i digitaliseringen andra typer av system. Låt vara vad det månde vara. Men om du ska docka på de här, det här är ett live-exempel från en av våra kunder. Där de började, de hade ett affärssystem, de hade liksom ett Microsoft-system i mitten och sen så vill man då införa CRM för man vill då automatisera kundrelationerna. Och då behöver vi ett learning management system som vi bäddar in i Dynamics så att de får lära sig att köra e-learning-kurser och bli belönade för det. Feedback management system där de får, varje gång de gör ett kundmöte så åker det ut en feedback-loop till kunden och så är feedback tillbaka och jag blir belönad om jag har levt kulturen eller gjort ett bra möte. Och då sträcker jag på mig och så gör jag det lite mer. Big data integrerat med de där bitarna. Och sen nu i nästa fas så går samma kund när de nu har fått upp det häftiga med det här caset. Det är att vi körde 2 dagars utbildning i Dynamics CRM. Egentligen var det bara 1,5 på en vingård nere i södra Sverige. Med alla säljarna. 1,5 dags utbildning. De har inte använt 1 dags support sedan dess. De har använt systemet så radikalt mycket så att den som är på högsta, hon är på level 20 och har gjort hur mycket som helst. Och jag kommer tillbaka till det. Vad är det hon har gjort? Jo, hon har gjort mer av de aktiviteter som deras kunder ville att de skulle göra. Mer av de aktiviteter som ledningen ville att de skulle göra. Hon använde fler delar av det CRM-systemet än någon annan kund jag har mött. Och hur var det möjligt då? Jo, därför att vi byggde in en metodik som kliar de inre motivatorerna och utmanar människan. Så att du får fler sätt att leverera. Du behöver inte bara leverera din kvota utan du har möjlighet att vara bra på många olika sätt. Och i deras fall så är det delat i 3 delar. Kunskap, kultur och sälj. Hur det är hos dig eller i din kontext, det vet jag inte. Men det finns många sätt att bidra. Och lärande och lärandeorganisationer är nog bland det mest eftertraktade idag. Hur ska vi få människor till att vilja lära sig mer? Hur ska vi få människor till att vilja lära sig systemen snabbare? Ja, ett sätt är att faktiskt då klia deras motivatorer. Och de går nu vidare med en e-commerce-plattform med en community där de går ut till sina 1000 kunder och involverar dem. Det är samma plattform. Vi tänker nu plattform i allt vi gör och jag tror att det är nog någonting som är tillrådligt också för det finns jättemycket gamification-komponenter i varenda små appar så här och så blir det en app där. Men om man tänker strategi så måste vi tänka plattformstänk. Och bara för att ta in några exempel från verkligheten så vi kan se hur det ser ut. Vi är ju Microsoft-partner då så vi jobbar ju med Azure med SQL i botten och vi har investerat alla våra pengar tänkte jag säga, men i en maskin som ska digitalisera ledarskap och användning av mjukvara och annat i en cloud-tjänst. I backendet här så handlar det om nu vad är det här? Nu blir det lite tech idag så du som gillar verksamhet då kan du titta bort. Så här täcker då bakom kulisserna så det vi gör egentligen det är ju att sätta upp en gameplan som motiverar de här människorna till att göra det de ska göra. Och om du då tänker dig att du ska driva kultur, ledarskap eller du ska driva mjukvaruanvändning så är det lite olika. Sen är det också så beroende på, ni kommer ihåg den här pyramiden om inre motivatorer är olika för olika organisationer så det första man måste göra det är faktiskt förstå. Vad är det du gillar att göra? När du gillar att göra det du gillar att göra som mest, vad är det och varför? Om jag ställer den frågan till dig och ber dig liksom svara på 23 frågor som jag har här så kan jag hitta hur ditt motivationskluster ser ut. Utifrån det och utifrån en normalfördelad kurva där vi liksom tar det, vi kan inte vara allt för alla men vi kan vara det för de flesta, så tittar vi på hur ska gameplanen se ut. Och så sätter vi upp det. Vi har kunder i lösningen, under varje kund så har vi en instans. En instans för oss, det handlar om att en kund, det är inte bara en app utan en kund här kan ha en instans som går ner i CRM, en instans som går ner i Yammer, en som går ner i SharePoint, en som går ner i en special skräddarsydd applikation. En instans som går rakt ner i hälsotemat in i Apple-telefonen, för den här har vi integrerat. För att puls och stegräknaren i sig är en hälsosak som kan vara nyttig för ett customer service till exempel. Så att de verkligen reser på sig 2 minuter varje timme. Och går ett varv eller springer på kvällarna eller vad de nu gör. Och så kombinerar vi det med utmaningen att stänga ärenden snabbt, att lära sig och att lära andra och att sprida kunskap och vad det nu är för någonting. Och därefter så under den instansen så deklarerar vi vad vi kallar activity groups. Alltså olika typer av beteenden. Och ta med dig den gärna att om du vill att en människa ska göra någonting annorlunda imorgon så måste du först tänka efter vad är det för någonting? Vad är det för beteendeförändring som du egentligen vill få till? Vad är det för beteendeförändring som du vill att den människan ska göra? Eller den populationen ska göra? Och beteendena, de bryts ner i aktiviteter, handling. Därför att varje form av beteende, om vi vill få till samarbete, vi är så här klassiker, vi vill att de ska samarbeta. Jag hade en PLM-konferens, PDM-PLM-konferens i förra veckan när jag föreläste. Massa techie gubbar med slips dessutom, från 10 länder. Och de kommer från industrin liksom och jobbar med CAD och CAM och sånt här. Och det tycker jag, det var fåglarna, varför vill ni höra på det här? Ja, men vi vill ju att människor ska samarbeta mer. Vi vill att de ska standardisera mer så att de bygger komponenter och återanvänder komponenter, för då får vi upp produktiviteten. Vi vill att de ska delta i communityn som vi har här, säger Infor. Eller vem det nu är som säger det. Vi vill att de ska liksom interagera och kommunicera i den här communityn som vi har. Därför att då kan de bli produktivare och vi vet mer om dem. Vi vill att de ska komma in med mer förslag på hur vi kan förbättra vår produkt. Okej, vad bra. Och då tar vi börja med ett beteende. Vi vill att de ska samarbeta mer. Vad är samarbete egentligen? Ja, samarbete är ju olika typer av handlingar som vi vill att de ska kunna göra. Och olika, den typen av handlingar, vad är det då? Ja, det kan vara att man samarbetar i Yammer-grupper, eller så är det ett samarbete där vi går in i ett projekt och interagerar. Det kan vara att jag hjälper dig, du hjälper mig, du ger mig feedback, jag ger dig feedback. Alltså olika former. Vad är det för någonting? Du måste ställa frågan, vad är det för aktiviteter som bygger det beteendet? Och under det så börjar du sen titta på populationen. Vilka är de egentligen som ska göra de här aktiviteterna? Vad finns det för hinder på vägen? Och vilka resurser kan vi använda för att göra det vi gör? Och resurser är typiskt, vilka system kan vi använda för att integrera det vi integrerar i? Och sen kan vi bygga en gameplan som säger, nu ska vi driva den här. Och så testar vi med piloter och driver Scrum och allt sånt här framåt. Men den viktiga i kråksången här, det är just det där beteende, aktivitet och population. För om vi då testar och gamifierar allt, vi bara trycker in någon form av standard och så hoppas vi håller hörorna och så tror vi att det lyckas. Ja, det kan lyckas. Men det är inte säkert att det lyckas. För det är säkert så också att 70% av alla gamification-projekt kommer misslyckas enligt Gartner. Brian Burke sa på Gartner, han sa till och med att 80% kommer misslyckas till följd av att ledningen inte supporterade tillräckligt väl. Till följd av att du inte tänker efter före. Till följd av att du inte tänker på beteendemekanismerna som faktiskt händer i det här. För vad händer när människor börjar göra annorlunda? Ja, du måste tänka efter för. Och då har vi liksom de här aktivitetsgrupperna är beteenden, aktiviteter eller games är olika typer av handlingar. Och utifrån det så finns det game rules. Om du gör det här och du gör det här i kombination. Du ska både springa 10 km i veckan och stänga 17 ärenden i customer service-systemet, om jag gör det lite enkelt nu då. Då har du en belöningssystematik. I det här sen så belönar vi med olika typer av, och det här är klassisk gamification. Vi använder badges, trophies för att liksom dela ut någonting när du har gjort någonting bra. Men egentligen, vad är det för någonting? Ja, det enda det gör, det är två saker. Det enda det gör är två saker. Det lät jävligt konstigt. Men två saker är viktigt i det här perspektivet. Det ena är progressen. Du ska veta att du är på väg mot kilometersnöret här, eller 21 kilometer. Och hela tiden längs med vägen veta att du är på gång. Den andra delen är serotoninhöjaren av att du har gått i mål och att du har lyckats och du får den här medaljen eller vad det är. Nästa del, det är virtual assets. De här badges och troféer och grejer som vi kan dela ut, det är ju något intyg. Det är ju som baddaren eller vad heter det, simborgarmärket. Hur många här inne hade en? Allvarligt så här, hur många hade simborgarmärket? Shit, hur många har simborgarmärket på sig? Alltså bara, nej, inte lika många. Därför att de blir liksom obsolet efter ett tag. Har du märkt det? Man har dem hemma i lådan. Det är samma sak med badges. Så vi måste ha någonting mer. Vi kan inte bara stoppa in en badge. Då stoppar vi in den virtuella valutan. Och för oss är virtuell valuta, det är antingen en eller två eller tre eller fyra olika typer av valuta. Jag pratade om det med kultur, kunskap och sälj innan. Och då kan jag stoppa in virtuell valuta med olika färg eller olika nyanser eller vad det nu är för någonting. Den gröna, den rosa, den lila. Och så kan du samla på dem och så kan du ju därmed då se visuellt hur mycket av respektive grupp, beteendegrupp som du har gjort. Och sen kan man göra någonting coolt med den här virtuella valutan. Sen kan man gå ut och shoppa för den eller buda med hjälp av vår auktionssajt då, där man går in och faktiskt lägger, placerar bud enligt en viss algoritm. Så att man kan helt enkelt driva engagemang en gång till. Så jag samlar på mig en massa virtuella poäng och en gång i månaden så launchas det ut några coola grejer som man ska buda på och så budar man på det. Vi brukar prata om status, access, power and stuff och det är det som du ska få ut av det här. Status, ja det var ju serotoninhöjan. Du är på leaderboarden, du är level 20, du är episk ledare. Okej, access. Du får access till någonting som ingen annan har access till. Du får access till koncernchefen och sätta dig i en man-to-man talk med honom, henne. Power. Du har powern att hitta på det nya spelet till nästa månad. Stuff. Det är precis aktionen eller shoppen där du går in och liksom går till tangibles då, eller verkliga assets. Och så finns det roller att använda och så vidare. Och det här hanterar vi i vårt backend. Men i frontenden så kan det se ut så här. Det här är ju Dynamics 2015 tror jag. Och i frontenden så har vi en massa widgets som kan bäddas in i vad tusan som helst. Därför att våra prylar, och så är det ju om du skulle bygga någonting också antar jag, att du bygger det skalbart med en arkitektur som gör att du kan docka det precis vad som helst. För idag är det ju everything's mobile. Så imorgon är det någonting annat. Så att det viktigaste nu, det är liksom att vi har API som är öppna och där vi kan docka ut de här widgetsarna precis vad vi vill. Och då finns det ett antal sådana här user profile, gameboardet där dina utmaningar ligger, pipelinen där du kan själv välja att ta de här tre utmaningarna, lägga dem i din pipeline, committa att du ska göra den inom 2 veckor, och om du lyckas så får du en point booster. Det är ett typexempel. Så jobbar vi på Cloetta till exempel, där Cloettas ledare, totalt har vi 280 chefer som sitter inne i vårt system, och där de driver ledarskapsträning. Att aktivt i vardagen träna på att sitt ledarskap utifrån ett antal perspektiv. Och du väljer själv autonomi i takt att du utvecklas och du är på ett syfte som du faktiskt har köpt in på förhoppningsvis. Och vi har progress widgets som visar hela tiden att du är på gång, du är på gång, du är på gång. Och så vidare. Det kan se ut så här. Det kan vara inne i det här Moodmappen, en applikation som ligger i App Store där din organisation kan trycka själva hur de mår i vardagen. Ni vet de gamla medarbetarattitydmätningarna som man skickar en gång per år och sen gjorde man en strategi för att ordna till helvetet. Numera så vill vi ju trycka ner det direkt så att vi digitaliserar även det här liksom, jag mår inte bra, jag vill ha hjälp. Eller jag förstår inte. Bara en sån grej. Och då ger vi användarna en app som, där de i sin egen takt kan bara klicka i och säga, hur mår du egentligen idag? Vad är du på en fyrfältare här? Jag förstår var vi är och jag gillar var vi är. Ja, jag är här. Och shit, då ska ju chefen se det, eller hur? Det här är ju teknik som är gamifierat ifrån plattformen och som gör precis det som jag sa innan. Fast det är i en annan kontext. I det här fallet är det en telefon. Eller så är det så här. På det här sättet tränar vi bankchefer till att bygga strategier som de exekverar på. Det är precis samma sak. De blir också belönade. Deras leaderboard är egentligen inte en leaderboard, för de tävlar inte mot varandra. Så då har vi valt en annan kontext att visualisera alla lagen och hur de ligger till. Och om man är ett lag som har väldigt lite i sin pipeline här, det vill säga jag har gjort väldigt lite, då är det inte bra. Och det där har vi sett då, att människor gör, bara vi visualiserar det som sker så gör de ännu mer. Och det här har jag många fräna exempel på, men det som syns blir gjort. Och det är det vi använder leaderboarden till ibland. Vi har vår newsfeed som hela tiden visar vad som görs och så vidare, så att jag ska motiveras till att se att de andra gör. Kommer ni ihåg vad jag började med? Yammer och SharePoint och utmaningen att få till en rörelse där de börjar använda det. Ja, bästa sättet att trumma ut en ny kultur och få människor till att göra det, det är att visa att det händer och att belöna de goda exemplen hela tiden, oavsett om det är inne i Yammer eller om det är ute i någon annan kontext. Oj, nu blir det vitt. Jag vet inte varför. Så. Vi går ju mycket mobilt. I det här fallet så är det ju samma plattform med en annan frontend. Så notera då att frontend och backend, det är liksom, backend sätter ju upp grejer. Frontend kan jag göra precis vad jag vill. För det här är ju, det är ju bara UX. Så du som är utvecklare, du kan ju bara klia händerna och se liksom hur frän UX du kan bygga på toppen. Hur du bygger visualiseringen med de här aktiviteterna. I det här fallet så är det också någon form av träning av medarbetare och chefer, där de både kan gå in och läsa, de kan titta på videos och sen så börjar de göra. När de har gjort så reflekterar de över vad de gjorde och så går det iväg en feedback loop till någon och så får jag tillbaka. Jag gjorde och jag tyckte att jag gjorde det bra och så tyckte du att jag var kass och så får jag reflektera över det. Typ. Och då blir jag belönad. Det här är ju liksom den nya coolaste. Nu kommer ju väl Samsung med en ny snart, va? Så bara vänta in när Microsoft-bandet blir lite bredare och kan visa lite mer och sådär, så är vi nog där. Jag fick en fråga igår i och med att Microsoft köpte någon form av teknologi nu när man kan få elstötar, va? Har ni det? Det är ju sant. Jag antar att det är till Xboxen. Men jag vet inte. Det kanske någon här inne som vet. Men visst hade det varit fränt. Att liksom om status, power, access and stuff. Och jag får power och skicka en elstöt till en kollega som har varit lite sådär mesig ett tag. Så bara, psh, gamification handlar om egentligen digitalt engagemang. Och jag vill bara stressa den frågan att jag tror att ordet gamification kommer försvinna. Jag satt med några av de absoluta ledande borta i Silicon Valley och satt och pratade om just det här. För att gamification har varit ett buzzword. Och företagsledare generellt blir rädda för buzzwords. Och framförallt när det är liksom ordet spel i den. Ska vi leka på jobbet? Nej, det ska du inte. Du ska använda mekanismer som bevisligen har fungerat i många, många år för att driva engagemang i din verksamhet. Alltså det är engagemang vi pratar om. Ja, det var en helt annan sak. Därför så, av naturen så slaktar jag ordet gamification nu då, även om det står på dörren. Men jag vill nog rekommendera det. Och det hela vi gör egentligen, oavsett om det är du eller jag, så är det att driva den här digitala transformationen i bolag. För nu kommer det att hända. Jag är bombis på att ni alla här kommer att ha mycket att göra i den digitaliseringens andra våg som kommer nu. Och märk då väl att det är 70% av de här försöken som går upp på Everest som misslyckas. Och vi har inte tid att misslyckas. Så bara för att summera vad vi har gått igenom här just nu. Vi är i en ny tid med helt nya utmaningar. Tempot drivs upp. Engagemanget är ner. 16% är engagerade i sitt jobb. Och vi ska göra en förändringsresa och digitalisera. Har någon liksom tänkt på frågan, varför ska vi gå upp på Everest om det är 5,05% risk att jag dör? Jag måste ju börja med att ställa frågan, vill jag till Everest? Och det där är ju en ledningsfråga. Men om engagemanget sviktar och människor inte vill, då har vi ett problem. Så att på ett eller annat sätt så måste vi hitta ett sätt för att få människor till att vilja det vi vill att de ska vilja och deras egen fria vilja. Den digitala revolutionens nästa fas är vi precis nu inne i. The short fuse, the big bang. Kommer ni ihåg den? Ta med er den. Och vi pratar om digitalt mästerskap. Att både ha den digitala kapaciteten, alltså strukturen för det vi ska göra och kulturen och ledarskapet för det vi ska göra. Då kan vi bli framgångsrika. Och det gäller att utveckla den här digitala kapaciteten i rekordfart. Och det är då digitalt engagemang kommer in. Eller det vi har kallat gamification. Ni har också sett ett antal snabba exempel. Och vill ni se mer så går ni in på vår webb www.awesomegroup.se. Och sen så kan du väl ta med dig den här frågan. Om du skulle gamifiera någonting eller du ska engagera digitalt runt någonting. Vad är det du kan göra med det? På vilket sätt kan du göra skillnad? Imorgon. Stort tack.